dessa sånger och påminna oss om de löftena och de sanningarna. Vi ska faktiskt få stanna upp en stund inför dem också här i förkunnelsen, men vi bara ber en enkel bön inför den här predikan. Jesus, vi tackar dig än en gång för att vi får samlas i ditt namn. Tack för att det är namnet över alla andra namn. Tack för att det är det namn som renar. Det namn som bär på seger. Det namn som bär på frihet. Herre, vi vill bara enkelt få säga att vi tar emot allt det också för vår del den här kvällen. Och nu ber vi att du gör ditt ord levande för oss. Att det får bli ett tilltal in i våra liv. I vår tid, i vår situation. Välkommen helige Ande och förhärliga sonen. Vi ber i Jesu namn. Amen. Amen. Gott att vara tillbaka. Temat för den här helgen, det är ju Guds folks kallelse till renhet. Och igår talade jag utifrån Josua och Jehu. Med fokus kan man säga på att inte tolerera utan att tvärtom göra upp med synden. Och idag ska vi istället titta närmare på några andra av gamla testamentets gestalter, några av profeterna och deras livsöden. Men jag vill säga lite mer om det här med renhet faktiskt som inledning. Både renhet och rening kan man säga är väldigt centrala begrepp både i gamla och nya testamentet. Men särskilt i gamla testamentet ser vi att det finns lite olika typer av rening eller renhet. Det första och mest grundläggande är den moraliska renheten. Den som har med våra tankar, ord och gärningar att göra. Det som handlar om att leva i enlighet med Guds vilja. Man kan säga att den moraliska renheten, den är ju i grunden en konsekvens av det dubbla kärleksbudet. Det som Jesus också upprepar, att vi ska älska Herren av hela vårt hjärta, hela vår själ, hela vårt förstånd och också, som det står, vår nästa som oss själva. Det är ju det som så att säga är det moraliska imperativet i Bibeln, att det här är liksom det vi ska sikta in våra liv på, att ge Herren vårt allt men också tjäna vår medmänniska. Och det är ju i en mening också en beskrivning av vad renhet handlar om. Men Bibeln talar också, särskilt då gamla testamentet, om en yttre eller kultisk renhet. Och då handlar det mer om att vara i ett sånt fysiskt skick att man egentligen då som medborgare i Israel kunde bli välkomnad i gemenskapen, i templet framförallt, synagogan. Och det är klart att det är någonting som inte berör oss som kristna på samma sätt. Och framförallt kan man säga att i det nya förbundet är ju den stora och avgörande källan till renhet, det är ju faktiskt just Jesus. Det är Jesu kors, det är där vi renas. Det Jesus åstadkom på korset är den stora reningshandlingen som ju faktiskt i någon mening också ersätter den här kultiska renheten och tar oss in hela vägen i gemenskapen med Fadern. Om man vill läsa mer om det så kan man till exempel titta i Hebreerbrevet, och i kapitel 9 står det så här att om nu redan blodet av bockar och tjurar och askan från en kviga kan stänkas på de orena och helga till yttre renhet. Ja, hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande guden? Han har genom den evige ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Det är kraftfulla ord. Och det fortsätter så här att därför är Kristus medlare för ett nytt förbund, för att de som är kallade ska få det utlovade eviga arvet. När han nu med sin död har friköpt oss från överträdelserna under det förra förbundet. Så än en gång, sann renhet utifrån Nya testamentets perspektiv, det är en konsekvens av Jesu kors. Som vi sjunger till påsk, kanske inte så här års, men vid påsk så sjunger vi han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet. Det är ju evangeliet i ett nötskal det. Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet. Så Jesu offer kan man säga, det åstadkom en rening som förändrade spelreglerna för hela mänsklighetens relation till Gud. När vi tror på Jesus, ja, då säger skriften att han inte längre ser till våra tidigare synder och brister, utan till faktiskt Jesu fullkomlighet, Jesu renhet som vi får tillräkna oss. Och det är därför som det står i Hebreerbrevet att Jesu blod renar också våra samveten faktiskt. Det är ganska anmärkningsvärt uttryck. Det finns inte längre någonting att anföra mot oss. Vi behöver inte ha dåligt samvete, för vår skuld är försonad. Vi är renade av Jesu blod. Allt som vi har sagt och gjort och tänkt som har varit i strid med Guds heliga vilja är, om vi så vill i alla fall, lagt under korset. Och vi har de berömda orden som kommer i kapitlet efter det vi läste. Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi frimodigt gå in i det allra heligaste, på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förhänget, det vill säga sin kropp. Vi har en stor överstepräst vid Guds hus. Låt oss därför gå fram med ärligt hjärta i trons fulla visshet. Med hjärtat renat från ett ont samvete och med kroppen badad i klart, i rent vatten. Det finns lite olika översättningar. Det här är Nya Testamentets viktigaste budskap om renhet, tänker jag. Genom att omvända oss till Kristus har vi blivit renade. Våra samveten har blivit rena. Och genom tron och dopet har vi gått över från djävulens rike till Guds rike. Vi lever till vår frälsares ära istället för till vår egen. Och det var ju det kärleksbudet handlade om, eller hur? Att sätta Herren främst i allt. Och det här är någonting vi får liksom kliva in i genom tron på Jesus Kristus. Och det här är som sagt Nya Testamentets viktigaste budskap om renhet. När vi omvänder oss till Jesus blir vi renade. Men här talas det också om att omvända sig från döda gärningar. Och det är ett intressant uttryck. Döda gärningar, tänker jag, det är sådana gärningar vi utför i vårt syndiga tillstånd. Det är tankar, ord och gärningar som inte har Gud och hans ära i centrum, utan går tillbaka på vårt eget kött, på våra ambitioner kanske. Vår egen vishet, vår egen kraft. Vi sjöng om det, att i Kristi kraft vill jag släppa mitt försvar, lägga ner mitt allt tills det bara är du kvar. Och det är en helt avgörande sanning i den kristna tron, att vi får öppna för Guds verk i våra liv istället för att sträva på med våra egna gärningar, som faktiskt i en krass analys är döda gärningar. Och även Paulus talar om det här. Filipperbrevet är en av de texterna där han liksom kontrasterar sitt gamla sätt att leva mot sitt nya. Han som ju faktiskt var en from man, en nitisk efterföljare till Herren, men som mitt i det missade hela poängen med vad Gud höll på att göra genom sin son. Och Paulus pekar på att mötet med Jesus, det leder fram till en helt ny dimension av andligt liv, en helt ny gemenskap med Herren. Det som både gamla och nya testamentet talar om som en omskärelse av våra hjärtan. Än en gång, bort från det yttre till det inre. Hjärtats omskärelse. Det är vi som är de omskurna, skriver han. Vi som tjänar Gud genom hans ande och har vår ära i Kristus Jesus och inte förlitar oss på det yttre. Än en gång ser vi alltså att sann renhet, sann rening, det handlar om att bygga sitt liv på Jesus, på hans verk, snarare än på vårt verk. Att erkänna vårt behov av Guds nåd och förlåtelse genom Kristus. Och på det sättet erfara reningen som bara kan bli vår genom hans blod. Det är Bibelns viktigaste budskap om renhet. Nya testamentets förkunnelse om renhet. Men till följd av det här ser vi också att det finns en kallelse som handlar om att vara misstänksam mot vårt eget kött. Att inte längre riktigt lita på vårt eget omdöme, utan faktiskt låta Guds ord få upplysa oss om vad som är gott och sant och rätt. Visst kan vi alla i någon mening ana det, även utan Gud. Men om vi verkligen vill få tag på det på riktigt, så måste vi bli födda på nytt. Vi måste se detta nya, få andens vittnesbörd inifrån oss, och vi behöver ordets tydliga undervisning in i våra liv. Kristi blod renar våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande guden, läste vi i Hebreerbrevet. Och det är just det som är den nytestamentliga kallelsen till renhet. När vi leds av vår egen vishet bara, våra egna ambitioner, i vår egen kraft, ja, då kommer vi faktiskt hela tiden att vandra vilse som människor. Paulus, om någon, visste ju det här first hand. Han som trodde att han verkligen kände Gud fullt ut, hade till och med börjat förfölja Herren. Förfölja hans egen församling, förfölja Jesus själv. Så han visste av mycket bitter erfarenhet att i mig själv finns inget jag kan riktigt lita på. Jag behöver anden, jag behöver ordet. Och vi har Paulus berömda ord i Romarbrevet 12 där han också på nyss sammanfattar den här kallelsen som gäller oss alla. Därför skriver han, uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Och vad är det då? Jo, det som är gott, det som är fullkomligt och det som behagar honom. Där har vi den ribba som Gud har lagt. Renhetens ribba. Den som bara han fullt ut förkroppsligar. Men som han vill dra oss in i och dra oss in mot med sitt ord och med sin ande. Starka ord från inte minst Hebreerbrevet som vi får liksom ta med oss in i det här temat av renhet och se också hur det så konkret bygger på att Jesus själv har renat oss, faktiskt också renat våra samveten, men genom det fött oss på nytt in i ett liv där han får stå i centrum och där han får vägleda våra tankar, våra ord och våra gärningar. Och det här är ju en kallelse som formuleras väldigt klart och tydligt i Nya testamentet, men det är egentligen inte någon helt ny kallelse för Guds folk. Vi kan se det här väldigt konkret också i Gamla testamentets texter. Och vi ska titta lite närmare på några av profeterna i Gamla testamentet idag, som jag menar stryker under de här sanningarna på ett väldigt kraftfullt sätt. Och låt oss börja med Jesaja, Jesajas berömda möte med Herren i templet där Gud själv uppenbarar sig för profeten och han får skåda liksom Guds härlighet, Guds majestät. Och det intressanta är ju att just det mötet väcker också frågan om renhet och, för att vara ärlig rent konkret, orenhet. Vad ropar Jesaja? Jo, ve mig, jag förgås. Det är den spontana responsen i mötet med Guds härlighet. Jag är en man med orena läppar. Jag bor ibland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett konungen, Herren Sebaot. Så när Jesaja får direkt kontakt med den helige guden, ja, då kan man säga att han blir liksom varse sin egen brist på helighet. Han drabbas av den på ett helt nytt sätt. Det blir liksom omöjligt att förneka kontrasten mellan vem han själv är i sig själv, i sitt kött, för att tala med Paulus, och den härlighet som uppenbaras för honom där i Jerusalems tempel. Men så står det ju också att Gud kommer honom till undsättning i detta. Då flög en av seraferna fram till mig, står det. I hans hand var ett glödande kol som han hade tagit med, från altaret med en tång. Med det rörde han vid min mun och sa, när detta har rört vid dina läppar är din skuld borttagen och din synd är försonad. Det är ju verkligen evangeliet i sin essens, men i gammaltestamentlig skepnad. Och även här ser vi hur centralt det här med reningen från synden är. Just när kontrasten mellan Guds renhet och människans orenhet blir uppenbarad. Och precis som i Hebreerbrevet så läser vi här att källan till rening, ja, den ligger hos Herren själv. När ängeln tar det glödande kolet från offeraltaret, ja, det är då som Jesaja kan bli renad från sin synd. På samma sätt som du och jag kan få erfara Guds rening när vi överlåter oss till Jesus och till hans fullkomliga offer för vår skull. Ett mäktigt budskap och det möter oss som sagt gång på gång i Guds ord. Och Jesaja 6 är en av de texter som verkligen för fram det här klart och tydligt redan i Gamla testamentet. Men vi ska titta på tre profeter i Gamla testamentet. Och nästa person att stanna upp inför, det är Hesekiel. Det finns mycket att säga om Hesekiel, vi ska inte ta allt här ikväll. Men om vi börjar bara med starten på Hesekiels bok, så inleds ju den med ett väldigt omtumlande möte mellan just Gud och profeten. Man kan nog säga att Hesekiel är en av Bibelns märkligaste texter. Vi läser om hur Gud uppenbarar sig för Hesekiel i en stormvind och i ett brinnande moln. Och han får skåda Guds tron i himlen. Och vid den tronen ser han ett antal mycket märkliga varelser. De har djuransikten och vingar. Dessutom så är det några märkliga hjulkonstruktioner med hjul som går in i varandra. Och de är täckta av ögon, de här hjulen. Och Hesekiel noterar att de här varelserna kan röra sig i precis vilken riktning de vill genom de här hjulen. Så som anden ledde dem, står det. Det är en märklig text. Men den skildrar någonting av det förunderliga vid Guds tron i himlen. Och vi skulle som sagt kunna lägga mycket tid på att titta på alla detaljerna där. Det ska vi inte göra. Men jag tänker att det räcker just nu att bara konstatera att precis som Jesaja får Hesekiel ett omtumlande möte med Guds helighet. Med hans härlighet, med hans storhet. Och precis som för Jesaja leder det här till att Hesekiel liksom bara faller till marken i tillbedjan. I båda fallen är mötet med den helige guden startpunkten för någonting helt nytt i de här männens liv. Det är här de blir kallade till profeter. Och det är just den här erfarenheten av kontrasten mellan Gud och människa, mellan den egna orenheten och synden och Guds fullkomlighet och renhet. Ja, det är det som rustar dem för det här uppdraget som de får. Som ju är ett ganska omvälvande uppdrag, får man ju säga. Som profeter för den högste guden så får de ett uppdrag som i grunden är allt annat än avundsvärt. De ska förmedla Guds heliga vilja till ett folk som har vänt sin skapare ryggen. Och när vi läser de här böckerna så ser vi hur de här männen sliter med det här uppdraget. Så här uttrycks kallelsen i Hesekiels fall. Hesekiel 2, vers 3-7. Människobarn, det här är det första Gud säger i princip till Hesekiel efter den här visionen han har. Jag sänder dig till Israels barn, till de avfälliga folken som har gjort uppror mot mig. Det är Guds folk han talar om. Det är ganska uppseendeväckande det också. De och deras fäder har syndat mot mig ända till idag. Till barnen med fräck uppsyn och hårda hjärtan sänder jag dig, och du ska säga till dem: så säger Herren Gud. Vare sig de lyssnar eller inte, för de är ett upproriskt släkte, ska de ändå inse att en profet har varit ibland dem. Och du människobarn, var inte rädd för dem och var inte rädd för deras ord, trots att du omges av tistlar och törnen och bor ibland skorpioner. Mustiga ord är också. Bli inte rädd för deras ord och tappa inte modet, för de är ett upproriskt släkte. Du ska tala mina ord till dem, vare sig de lyssnar eller inte, för de är upproriska. Det är ord och inga visare. Det är en kallelse som heter duga. Och kanske är det just en människa som har haft ett möte på djupet med den helige guden som är i stånd att kliva in i en sån här kallelse. Jag tror att de här männen behövde det mötet inpräntat i sina liv för att kunna stå pall när trycket var så starkt som det ju visade sig vara för de här profeterna i deras samtid. Samtidigt är inte det här riktigt så unikt heller. Om vi börjar med Gattesmentet så ser vi att så gott som alla profeter där var personer som fick gå mot strömmen, för att uttrycka sig milt. De blev ofta ignorerade, ofta motarbetade, ofta förföljda. Ja, de flesta tycks till och med ha blivit dödade. Jesaja blev sågad mitt itu. Vilket öde. Men de höll fast vid Guds heliga och rena standard. Även när majoriteten valde att förtala och förkasta dem. Och då är det här intressant, för även om de här människorna är omskakande och unika på vissa sätt, så finns det klara paralleller som vi får ta med oss också in i vår egen tid. För det finns ett motstånd mot det sanna budskapet. Det som kallar oss till omvändelse, till renhet. det finns också i vår egen tid. Paulus uttrycker det så här när han skriver det som troligen var det sista brevet han skrev innan han avrättades. Vi vet ju inte alla detaljer, men andra Timoteusbrevet är troligen det sista Paulus satte på pränt här i livet. Han skriver så här till Timoteus att jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda inför hans uppenbarelse och hans rike. Predika ordet, träd fram i tid och otid, tillrättavisa, varna och förmana med all tålamod och all undervisning. Det ska komma en tid, säger han, då människor inte längre står ut med den sunda läran utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär. Så som det kliar i öronen för dem att höra. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Men var du sund och förnuftig på alla sätt, skriver Paulus. Bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst. Jag tycker faktiskt att det här är en av de mest omskakande insikterna när man läser Gamla testamentets profeter och jämför det med det vi ser i evangelierna och breven. Visst, de hade ett unikt, ofta otacksamt läge. De var unika personligheter. De hade ett budskap om dom i många fall till sitt eget folk. De fick som sagt avsluta sina liv i många fall som martyrer. Men när vi läser Nya testamentet så ser vi att ganska mycket av det som gäller för profeterna faktiskt breddas och gäller alla lärjungar. Vi alla kallade att gå med strömmen för det första. Vi alla kallade att i någon mening lida. I värsta fall faktiskt att ge våra liv för vår kristna tro. Det som vi kan uppfatta som lite unikt när vi läser om Hesekiel och Jesaja och deras kollegor. Det breddas i Nya testamentet och talas om som en del av det kristna lärjungaskapet i stort. Så här säger Jesus att om världen hatar er ska ni veta att den har hatat mig före er. Hade ni tillhört världen skulle världen ha älskat er som sina egna. Men ni tillhör inte världen utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Och därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag har sagt. Tjänaren är inte större än sin herre. Har de förföljt mig ska de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord ska de också bevara ert ord. Det här hade ju kan sägas till både Jesaja och Hesekiel utan tvekan. Men nu sägs det faktiskt också till dig och mig. Det är det här som är spelreglerna för det kristna livet. Och det innebär att det är ganska mycket tror jag också hos profeterna i Gamla testamentet som vi kan och bör lära oss av. Som hälsningar också in i vår tid och vår livssituation. För att ta ett exempel, Hesekiel 3, efter att Hesekiel har fått den här ganska bistra kallelsen från Herren. Ja, då säger Gud så här att jag gör din panna hård som diamant, hårdare än flinta. Var inte rädd för dem och tappa inte modet inför dem, för de är ett upproriskt släkte. Det är faktiskt från den här texten som vi har fått det här klassiska kristna rådet att vi behöver ha en hård panna och ett mjukt hjärta. Det är från Hesekiel 3. Och den gäller alla kristna. För jag menar att det bara är om vi tar fasta på det rådet som vi kan vara trogna i det som är vår profetiska kallelse i vår tid och i den här världen. Vi behöver en hård panna för att stå emot det som är omgivningens ifrågasättanden, kanske utfall, ja i värsta fall förföljelse och ännu mer. Men förstås också ett mjukt hjärta så att vi formas av det som är Guds nåd och barmhärtighet både mot oss själva och mot den här världen. Korset som vi började tala om som renar från all orättfärdighet. Ja, vi kan inte tjäna Gud i den här världen utan att båda de sakerna finns på plats. En hård panna och ett mjukt hjärta. Om vi släpper det ena, oavsett vilket det är, kommer vi i praktiken att diskvalificera oss från vår andliga tjänst. Antingen så att vi börjar flyta med strömmen och då tappar vi vår sälta. Och Jesus är väldigt tydlig med att tappar vi sältan då återstår bara gödselhögen. Det är ganska omskakande ord faktiskt. Men självklart också om vi förlorar kontakten med den Herre som är kärleken personifierad, då har vi ingenting att ge av hans rikedomar, hans godhet till vår omvärld. finns viktiga sanningar här också för oss idag att ta fasta på. Eller låt oss titta på den tredje av de här så kallade stora skriftprofeterna i Gamla testamentet, Jeremia. Han har visserligen inte en lika spektakulär kallelseupplevelse som Jesaja och Hesekiel, men han har ett minst lika utmanande uppdrag, det får man säga. Om man har läst den här boken så är det lätt att liksom man bara känner arma människor. Jeremia, han kallas ju den gråtande profeten, det finns skäl för det. Men han får ett tilltal som ung. Gå vart jag än sänder dig och tala vad jag än befaller dig. Han får också, precis som Hesekiel, ett löfte om Guds beskydd. Och så sammanfattar Gud Jeremias uppdrag med de här orden. Se, jag lägger mina ord i din mun. Jag sätter dig idag över folk och riken för att rycka upp och bryta ner, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera. Och jag tänker att det här är lite intressant också i ljuset av det vi talade om igår. Med Josua och Jehu. De hade ett uppdrag att bryta ner till som hade byggts upp av synd, av otro, av orättfärdighet. Och på samma sätt får Jeremia en kallelse att först se till att ondskan rycks upp med rötterna. Bryt ner de falska byggena. Ryck upp, bryt ner, förgör och fördärva. Det är först när han på det sättet har liksom gått till rätta med synden och otron i Israel som det är läge att bygga upp och plantera. Och det är klart att vi tycker alla att det är roligare att bygga upp och plantera, och det är sunt och bra det. Men vi behöver ändå erkänna och se det att Bibeln är ganska konsekvent med att för att kunna bygga upp och plantera på ett långsiktigt sätt måste vi också ta tag i problemen som fanns där från början. Vi behöver omvända oss från det som är synd. Renas från det som är orenhet. Det ena kan inte tänkas utan det andra. Och vi ser ju det här uttryckas gång på gång också i Nya testamentet. Vi behöver förkunna både nåden och sanningen. Både domen över synden och frälsningen från synden. Inte antingen eller, både och. Både lagen och evangeliet. För Jeremia blev det här väldigt personligt för övrigt. Det står i början av boken att han själv kommer från en prästsläkt. Och när han då efter ett tag tvingas konfrontera avguderiet som har brett ut sig också i Israels prästerskap, ja, då dröjer det inte länge när han får se att både hans egna släktingar och vänner vänder sig mot honom. Det blir en djup kris för Jeremia. Flera gånger i sitt liv utsätts han för mordförsök, bland annat av prästerna i Jerusalems tempel. Och på så sätt så måste han gång på gång bestämma sig för att följa sin herre och hans vilja, även när det liksom utmanar alla hans naturliga instinkter. Det går ett svärd rakt genom hans egen vänkrets, rakt genom hans egen familj, rakt genom det prästerskap som han på något sätt har en relation till, i alla fall sedan barnsben. Men än en gång så ser vi att även det här är oerhört anmärkningsvärda och liksom speciella omständigheter, så plockas det upp som en ganska naturlig del. Inte bara för den här skaran av profeter i Gamla testamentet, utan för alla troende i alla tider faktiskt. Om någon kommer till mig och inte sätter mig högre än sin far och sin mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar och även sitt eget liv, så kan han inte vara min lärjunge, säger Jesus. Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. Än en gång, det här hade kunnat sägas rakt till Jeremia. Men det sägs också till dig och mig. Det här är aktuellt, det här är ett tilltal, en del av vår kallelse som Guds barn. Och mer än något annat så handlar ju förstås kallelsen som kristen, men också kallelsen till renhet, om vår tillbedjan. Om att bara böja knä för en enda herre. Inte för någon annan gud. Inte för någon annan ideologi. Inte för någon annan människa. Orenhet däremot, det uppstår ju när vi blandar lojaliteterna. Förstås när vi dyrkar flera gudar. När vi öppnar oss för orena andar. Notera uttrycket. Varför heter de orena? Jo, för att de vill tillskansa sig ett inflytande, en tillbedjan som de inte har rätt till. eller när vi likställer andra ideologier eller partiprogram kanske med det som står att läsa i Guds eviga ord. Och det här är ju än en gång en utmaning för Guds folk i alla tider. Det kanske inte så ofta i Sverige i alla fall talar om andra gudar och religioner som riktigt attraktiva alternativ till den kristna. Det förekommer förstås det också. Men partiboken kanske, eller prideflaggan, eller nationalismen, när det får stå över vår grundläggande identitet, vår grundläggande förankring i Herren, i hans rike, ja, men då finns det nog ganska tydliga paralleller här över århundradena och årtusendena. Det är mycket som kan ta Guds ords plats i våra liv, eller som kan likställas och sammanblandas med Guds heliga vilja. Och det är klart att ibland så blir sammanblandningen uppenbar också i vår del av världen. Det gäller ibland olika religioner, och igår nämnde jag hur vi ibland faktiskt talar om islam och kristentro som ungefär samma sak. Men vi kan ju också höra en del röster som närmast skryter med att de har anpassat sin teologi utifrån hur deras barn har gjort en resa på trons väg som har gått i en annan riktning än klassisk kristentro. Och det är ju faktiskt rakt på tvärs med Jesu ord om att vi tvärtom ska inte sätta far eller mor eller hustru eller barn över lojaliteten till Kristus. Jesus är ganska tydlig där trots allt. Så låt oss, om vi nu talar också om omvändelse och pånyttfödelse, ha ett pånyttfött sinne och se nyktert på vad det är som sliter och drar i oss. För Bibeln är mitt i allt ganska tydlig om de här sakerna. Och frågan till oss blir ju förstås, på vilka områden frestas just jag att vända ryggen till det profetiska uppdraget? Var frestas jag att blanda källorna så att jag ger samma tyngd åt människors tankar och ideologier som jag gör åt Herren och hans ord? Det är klart att frestelsen finns där för oss alla. Våndan finns där. Hur ska jag navigera med allt som sliter och drar i mig? Alla som har anspråk på mig. Allting som vill sås in i mina tankar. I Ordspråksboken 30 talas det om Guds ord och det som är unikt just med Guds ord. Det står att allt Guds ord är rent från slagg. Han är en sköld för de som flyr till honom. Lägg ingenting till hans ord, står det, så att han tillrättavisar dig för lögn. Det är bara Guds ord som är helt och hållet rent från slagg. Och då är vi tillbaka i renheten. Det finns mycket som far genom våra tankar, våra hjärtan. Och det är ju så i en fallen värld. Men låt oss då kasta oss på korset. Låt oss be om blodets rening. Låt oss be om sinnets förnyelse till att se vad som är gott och vad som är fullkomligt, vad som behagar honom. En sista bibeltext som jag vill stanna upp för här ikväll handlar om ett val som vi faktiskt uppmanas att göra i Nya testamentet. Ett val som både på något vis vittnar mäktigt, skulle jag säga, om Guds nåd emot oss, men också om att det faktiskt finns ett allvar i hur vi väljer i våra liv. Och då är vi tillbaka i andra Timoteusbrevet, kapitel 2 den här gången. Det står att Guds fasta grund består och har detta sigill: Herren känner de sina, och var och en som åkallar Herrens namn ska hålla sig borta från orättfärdighet. Men i ett stort hus, står det, finns det inte bara kärl av guld och silver utan också av trä och lera, några till hedrande ändamål och andra till mindre hedrande. Den som nu renar sig från dessa blir ett kärl till hedrande ändamål, helgat, användbart för sin Herre och redo för varje god gärning. Fly ungdomens onda begär och sträva efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med de som åkallar Herren av rent hjärta. Visst är det intressant att renhet återkommer gång på gång när vi läser innantill i skriften. Det finns någonting här vi måste ha med oss in i vårt sätt att leva. Och jag har alltid fascinerats av det Paulus skriver här i andra Timoteusbrevet. Det säger han ju tydligt med att kallelsen till helighet och renhet är just central. Det är svårt att missa hans poänger här. Var och en som åkallar Herrens namn ska hålla sig borta från orättfärdighet, säger han. Det finns liksom inget att diskutera i den frågan. Men han ställer oss också inför ett val, och vi tror att det är Herren själv som talar. Gud ställer oss inför ett val. Det står att Gud visserligen kan använda alla förtjänst i hans rike. Och jag tänker att där ser vi nåden. Det är inte så att Gud blir bakbunden av vår orättfärdighet. Han kan använda vem som helst för sitt verk om han bara vill. Men Paulus skriver ändå att det finns ett val för oss som handlar om i vilken utsträckning Gud ska kunna göra bruk av oss som kärl i hans kök. Vill vi vara kärl för hedrande ändamål, eller nöjer vi oss att bara vara kärl till mindre hedrande ändamål? Vi har faktiskt det valet. Och det är ganska anmärkningsvärt. Och det är inte rocket science där egentligen. Man tänker väldigt bara profant. En chef på ett företag som har ett strategiskt viktigt uppdrag att delegera till någon av sina anställda. Ja, men då kommer han självklart att gå till den som han vet har varit anställd länge och visat sig vara pålitlig. Han går inte till den som kom igår på liksom någon rookie som har sin första tjänst. Förtroende byggs över tid. Och det är knutet väldigt mycket till vår överlåtelse till den vi tjänar. Och samtidigt om vi fortsätter på just den bilden, så är det så att båda de här grupperna av anställda är ju anställda i företaget. De är med i båten. Båda får kvittera ut sin lön i slutet av månaden. Båda kan i någon mening se sig som ambassadörer för det här företaget i relation till andra. Och lika självklart är det ju att för varje arbetsgivare så önskar han så många pålitliga och överlåtna anställda som möjligt på sitt företag. Nu hävdar jag inte att Guds rike är ett företag och Herren är oändligt mycket mer än vår chef. Han är framförallt vår älskande far. Låt ingenting vara oklart där. Men förtroendefrågan finns ändå där enligt skriften. Gud kan helt klart använda vem som helst. Och det vi talar om i den här predikan handlar i grunden inte så mycket om vår eviga frälsning eller inte. Gud har makt att rädda också den som brister i överlåtelse och helgelse. Hans blod renar oss och överskyler också våra många brister. Det står faktiskt så i Nya testamentet. Men lika självklart och uppenbart är att Gud längtar efter ett folk som är hängivet både honom och hans vilja i den här världen. Han längtar efter människor, män och kvinnor som vill vara kärl för hedrande ändamål. För de är användbara för sin Herre och redo för varje god gärning, som det står. Och därför är det också där som jag vill få avsluta just den här predikan. Och kanske ställa den frågan, vad är din önskan i relation till din Herre? Vilket slags tjänare till honom vill du vara? Det är inte en fråga vi ska besvara i fruktan. Det är en fråga vi ska besvara i kärlek. Ja, Herre, jag vill stå till ditt förfogande. Om du har gjort allt detta för mig, om du har renat mitt samvete, gått i döden för min skull, hur kan jag ge tillbaka någonting i tacksamhet för allt detta? Som Guds folk är vi kallade till ett liv i renhet. Till ett liv där Herren själv får sätta standarden för vårt sätt att tänka och tala, handla och prioritera. Det är ett liv som har ett pris, för det tvingar oss att röra oss, i alla fall i vissa lägen, mot strömmen. Ibland nästan som en hårt virvlande fors. Men det är också ett liv som har löfte med sig om lön. Och redan profeterna i Gamla testamentet vittnar om detta. Hur smärtsamt det än var att säga ja till kallelsen. De kunde inte annat, för de hade ju mött den helige. De hade förvandlats av det mötet. Och låt oss till sist påminna oss om Jesu egna ord i bergspredikan. Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud. Men också några verser senare. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, för er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er. Och det är väl just det vi har fått se här ikväll. Jesus, vi tackar dig än en gång för ditt ord. Tack för att det rymmer så mycket rikedom som vi får ösa ur, fritt och förintet. Tack för att det är ett nådemedel, Herre, som talar liv och kraft in i våra liv. Och här nu bara talar jag till tankebygd att det är våra sinnen som på vis förmörkar vår möjlighet att ta in vad du faktiskt klart och tydligt förkunnar i ditt ord. Tack, Herre, för att de här dramatiska kallelserna som vi möter hos gamla testamentets profeter mitt i sin unika på något vis situation faktiskt också blir tilltal och verklighet in i våra liv. Jag ber att också vi, Herre, får vara trogna dig, att vi får vinlägga oss om en hård panna och ett mjukt hjärta så att vi kan vara användbara i ditt rike. Och Herre, tack också för nåden att vi får välja lite grann vilken nivå vi vill ligga på. Om vi vill vara en tjänare till dig som du kan använda för allt det du har tänkt. Eller kanske bara för några få saker. Herre, jag ber att du själv väcker den längtan i oss att stå helhjärtat till ditt förfogande. Och ge oss också nåden och faktiskt till och med glädjen, Herre, att kunna lida för din sak när vi går in i sådana perioder. Tack för ditt löfte att när vi gör det, om vi gör det, då har vi ändå en lön att vänta. För du låter ingen gå lottlös som lever till din ära. Herre, inpränta det i våra hjärtan, inpränta det i våra sinnen. Omsätt det, hjälp oss att omsätta det i praktisk handling. Och vi säger all ära till dig, Jesus. Tack för ditt renande blod. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Bara ta en stund inför Herren och på nyss tala dina egna ord med honom. Vad du vill säga till honom utifrån det här budskapet. Jag tror bara Herren vill påminna honom att jag är Herren. Det finns ingen annan. Jag ger inte min ära till avgudarna. Men ni ska skåda mig, mina barn. Ni ska se mig i min härlighet. Och salig är den man och den kvinna som här och nu bygger sitt liv på den grunden, på det hoppet. Evighetens horisont. Jag, Herren, trona på keruberna. Jag är den evige. Skulle någon kunna gå lottlöst från mitt hus, säger Herren. Från mitt tempel. Nej, mina barn, ni ska inte gå lottlösa. För jag är den jag är. Och alla mitt rikes skatter ryms i mig. Våga bara tro det, mina barn. Våga bara tro att jag går där vid din sida i mörkret. Att jag leder dig på mina stigar. Också där det finns törnen och tislar, säger Herren. För jag har banat en väg för er, mina barn. En väg till seger. En väg i lydnad. Men också en väg i mycket glädje. Se, jag har min segerkrans förberedd åt i mina barn. Och det är en verklig segerkrans. Den är värd att löpa loppet för. Och min heliga ande är en underpant. En första smak av så oändligt mycket mer som väntar. Våga tro det, mina barn. Jag går med er. Jag ska leda er. Men jag längtar efter era hjärtan, säger Herren. Jag längtar efter era hjärtans gensvar. Och var och en som ger sitt hjärta till mig ska inte gå lottlös. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.